Podplay.
God morgon, det här är The Daily Messiah, ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg.
Klara Doktorow.
Jag, Melander Lambrell.
Oj, 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 vilken torsdag. Sjunde juni är det ju. Nej, åttonde juni är det nu.
Sommaren är snart över, försök inte lura dig.
Nej, men lägg av med det där, jag får ju ångest när du pratar så där. Du vill inte ens börja min sommar.
Jo, den börjar.
Jag vet inte om ni har koll på vad som händer i New York nu. Det är väl egentligen först när sådana städer drabbas av någonting som det känns som att det är på riktigt. Globala uppvärmningar, jag vet inte om det har med det att göra. Det är någonting. Har ni sett vad som händer i New York?
Nej.
Ja, men den här branddimmen som liksom har giftig brandrök som
och
har lagt
sig. Och isbjörnar som går runt på gatorna.
Nej, men det gör du väl inte?
Nej, jag har sett den där filmen The Day After
Tomorrow. Ja, jag brandade. Nej, men nej, precis. Det är en stor skogsbränder i Kanada, och det här brukar ju ofta vara bränder runt i Kalifornien, och så har de den här dimman. Nu är det då smog i större delar av New York, och det är väldigt giftig rök. Det var någon som skrev, en journalist jag följer, som skrev: "Rarely have so many people been exposed to so much particulate matter. A toxic haze of microscopic soot and ash that is linked to early death och lyssna på här, and can penetrate the blood-brain barrier."
Ja, det är inte mycket som kan.
Inte nämna någonting som kan penetrera.
Vet du vad, de har lyckats då att penetrera blood-brain barrier under 24 timmar nu, bara för någon vecka sedan, för första gången. Eller jag vet inte om det var då det hände.
Blood-brain barrier?
Men det är ju...
Det låter som något som inte ska penetrera.
Nej, verkligen. Jag vill penetrera mycket, men inte just
det. Ja, men det är det som nyckeln till typ all Alzheimers forskning, hur man ska ta sig in i blood-brain barrier, för det är där det finns antagligen plack och sånt i hjärnan, och med viss medicin hur man ska skjutsa in det. För hjärnan är jättebra på att skydda sig själv.
Ja.
Så, men den där rökningen tar sig tydligen igenom.
Ja, det är inte bra. Jag tror inte man ska ha det sotet och askan då igenom. Nej. Det blir otroligt läskigt. Och då var det en annan journalist jag följer på som bor i New York, och han twittrar här, Mark Harris, han twittrar: "Just heard a woman say to herself as she walked into a Starbucks, 'It smells bad out here. What's that sky? Is the world all right?'"
Oj.
Ja, men jag bara att det finns, jag tycker på något sätt är det, jag tycker det var ett fint tweet, för den är så, det är så vi alla kommer stå en dag.
Ja, ja.
I storstäderna när världen brinner, att man går in på sitt lokala café och säger: "Förlåt, det är sot här i min latte. Är det något du känner, ska det vara?"
Är det här jordens undergång?
Ja, men att det är först när det känns som att landsbygden kan liksom brinna upp innan folk i typ New York. Ja,
det är först när latten är drabbad.
Ja. På Espresso House, det är då börjar det brinna i knutarna för storstadsmänniskor.
Ja, men finns det någonting där att det är liksom inte majoriteten som bor i de här städerna, och det känns som att halva USA eller halva Sverige kan brinna upp. Ja. Mer, hela Norrland kan brinna upp. Men det är först när vi i Stockholm då, när vår routerledning går av, så är det någon som säger: "Förlåt, det är någon vajsing med wifi." Är det någon som vet?
Vad jävlar.
Så att det är bara, alltid New York en sån där, det var som när Sandy, Hurricane Sandy, och när det blev mörkläggning där för några år sedan. Det blir en sån markör på världens tillstånd på något sätt. När till och med drabbas.
Att New York är liksom längst fram då?
Ja, eller längst bak. Eller att det är först när det blir dimma kring skyskraporna som resten av världen är. Så det kanske är något konstigt.
Ja, vi kanske ska ta tag i de här utsläppen.
Ja, jag vet inte. Nu behöver vi något glatt. Det är så gott med glass, och det finns så många smaker. En miljon glassar och en miljon smaker.
Messiah testar alla glassar som finns. Hej! Har du beräknat utsläppen på din glasskonsumtion under sommaren?
Kan inte glassarna bara vara på fredagar?
Nej, det är varje dag. Det är det som är grejen. Varje dag hela sommaren, juni, juli, augusti, så äter Messiah Hallberg en ny smak glass. Och idag har det då gått hela vägen till den 8 juni. Nu har jag inte nämnt vad jag har ätit. Ja, det kanske jag kan. Det kanske inte. Det kan vi ta sen, sammanfattning då. I alla fall idag, den 8 juni, ska jag äta ingenting annat än Frutto di Bosco. Det är så gott med glass, och det finns så många smaker.
Frutto di Bosco. En miljon glassar och
skogens bär på italienska. Messiah testar alla glassar som finns. Nej, skogens bär. Man tackar.
Imorgon i Fräcka fredag, då ska jag prata om min kåtsommar.
Oj, spännande. Ja. Se om någon är kåt nu. Nej, det är
inte nu redan.
Krim morgon.
Krim morgon denna torsdag presenteras i samarbete med John Wilander Lambrell. Mycket DJ-ande är det nu.
DJ-ande, ja.
Ja, mycket spelningar.
Ja, det är min sommar.
Ja, det är din sommar.
Men det är inte dumt.
Nej, det är inte verkligen inte dumt. Du...
Vi har alltid tid för lite krim också. Ja.
Det du får göra då, det är att du får fäste och tjäna pengar på det samtidigt. Du har ju liksom lur i systemet.
Verkligen.
Det är nästan kriminellt.
Verkligen.
Tänk om någon skulle betala mig för att prata om krim också.
Ja, det hade varit något.
Det hade verkligen varit något.
Du kan få chansen nu, vad tänkte du prata om idag?
Jo, men idag ska jag ta med er på en exotisk resa österut.
Oj då. Jaha. Är det så exotiskt där?
Ja,
eller det beror på hur öster.
Ja, men det är väl ja, men mot ja, men Orienten typ.
Ja, det är exotiskt. Polen är inte lika exotiskt till exempel.
Nej, det är kanske inte det. Men klockan är i alla fall 6:30 på morgonen den 6 januari 1979. Och vi befinner oss i bostadsområdet Geylang Bahru i centrala Singapore.
Mm-hmm. Får jag fråga dig, jag tror aldrig att du har haft ett fall från Orienten.
Nej, jag tänkte det. Sen vet jag inte heller om man säger Orienten längre.
Nej, det gör man. Man sa det 1979, det är därför jag är liksom inne
ja,
i 1979
förstår.
Nu.
Ser man, är det fortfarande så att säga rickshaws och rishattar och sånt där?
Nej, alltså nu, jag är 1979 nu.
Ja, men då är,
ja, då är det rickshaw alltså. Ja,
rishattar.
Nej, ja, jag vet inte, men rishattar.
Jag tror det var det då också. Man tänker, det var inte länge sedan de tog bort kinesen på Kina-puffarna och döpte om dem till bara, antar jag...
Puff, ja.
Heter de Kina-puffar fortfarande?
Orientpuffar.
Nej, jag vet inte, jag vill inte exotifiera här, men jag tror... Sen ska vi vara tydliga med att mannen på Kina-puffspaketet var ju aldrig en riktig asiat. Att han var ju nidbilden då.
Ja, precis. Fast det ville ännu värre.
Var man påhittade man inte att någon hade målat av en?
Nej, det tror inte det. Jag kommer ihåg, det var konstigt, jag tog ställning för det. När de tog bort Kina-puffsmannen så kommer jag ihåg att jag twittrade någonting. Vad kommer härnäst? Det är enda gången jag har i så kulturkriget... blivit upprörd. Jag hade ätit Kina på hela mitt liv. Jag vet inte varför jag blev så...
När de tog bort trillingnöten. Fast det var inte kultur.
Nej, det är inte rasism. Det var ingen sån precis. Trilling eller... som blev upprörd. Vi är inga nötter.
Det kanske det var. Det är bara att jag aldrig nådde ut.
Det finns smarta trillingar också. En del nötter, men framförallt...
Det var några trillingar som skickade ett argt brev till alla det. Det var därför de försvann.
Maja där på skolgården så skriker de efter oss. Trillingnötter.
Vi är inte ett gäng nötter.
Det måste vara min bygg... Så många trillingar kan det inte finnas. Det måste vara min byggfirma. Trillingbygg. De är trillingar.
Är de som sänkte trillingnöten?
Och de är inte nötter heller?
Nej, de är inte nötter alls. De är ganska smarta faktiskt.
Ja, nej, men det, jag tror att det är väl kanske det första fallet från öst. Och det är också framförallt är det ju kanske Singapores mest kända fall i modern tid. Men som sagt, vi befinner oss där den 6 januari 1979 på morgonen. Det gifta paret Tan Quen Chai och Li Mei Ying lämnar hemmet för att gå till jobbet. På morgonen då, de är gift par, de driver ett minibussföretag som transporterar studenter till skolor runt om i distriktet där de bor. De är väl upphandlade då, antar jag. Klockan 6:50 på morgonen så ringer mamma Li hem från jobbet för att väcka deras 4 barn som hon gjorde varje morgon. De 3 sönerna är 10, 8 och 6 år gamla och går i grundskolan. Och deras yngsta syster är 5 år gammal och hon går på förskola. Och det här var den vanliga morgonrutinen då. De gick lite tidigare, ringde hem för att väcka dem och sa nu får ni göra er klara för skolan. Men ingen svarar när hon ringer den här morgonen. Då ringer mamman till familjens granne och ber henne knacka på lägenhetsdörren. Men inte heller grannen får något svar. Mamman antar då att barnen har vaknat tidigare och redan gått till skolan. Och ja, det hade ju varit ett lyckligare slut på den här historien.
Mm. Men inte lika trovärdigt att det skulle hamna i krimmorgon.
Nej, och det hade kanske inte varit mycket till historia överhuvudtaget då.
På tal om det, jag satt häromdagen ute på nationaldagen var det faktiskt, och åt ute på en restaurang. Och då hamnade jag bredvid en kvinna som hela middagen berättade historier. Och sånt, så ofta tog de slut. Det förstod man när hon skrattade själv åt dem.
Det låter som jag.
Ja, lite grann, men hon hade en lätt fransk eller tysk brytning. Och det är fascinerande tycker jag med den typen av människor. Att ingen, hon var kanske 45. Ingen hade på 45 år talat om för den här kvinnan. Du är inte rolig.
Nej.
Du kan inte berätta historier. Du har inget särskilt intressant att säga. Nej. Men ändå gick munnen hela tiden. Är hon då... Är det att hon har varit väldigt snygg under hela ungdomen och att ingen man eller kvinna har vågat rätta henne?
Eller så bara är hon väldigt underhållen av sin egna historia?
Jo, jag vet. Man brukar ju, det är just, man blir ju...
Fast hon är väl som folk är mest. Det är väl så där folk är bara.
Sa du till henne då?
Alltså de flesta som lyssnar på henne tycker ju att hon är kul. För det är ju samma person som kollar på Leif och Billy och...
Ja, du har olika smak.
Ja.
Hennes nej, jag sa ingenting, men däremot så markerade jag på olika sätt. Vilket nu har lett till att... Nej, ja, precis, vid bordet. Enligt min fru spred jag dålig stämning och hon har inte pratat med mig på ett dygn.
Jaha, så det gick mer utöver dig än den här kvinnan?
Ja, över min... ja precis, hon blev väl någon annanstans och berättade en ny historia.
Ja, exakt. Ja. Men det rörde inte henne i ryggen.
Nej, det var en annan också. Hon satt med en väldigt irriterande man som också berättade på tyska eller franska. Och så började hon prata om stand-up. Jag hade ryggen mot dem här. Provocerande. Så sa hon, jag gillar henne Chapelle. Jag tycker han är riktigt rolig. Och så sa hon, ja men vi var ju på stand-up här i Sverige. Och så sa hon, ja men det här är på en annan nivå. Kokade jag ville kasta mitt chablis över dem. Men det stod
Vad hade det här med Kimbron att göra, undrar
jag? Hon berättade en sån historia. Ja. Barnen vaknade tidigare, gick till skolan. Mm. Det var anledningen att de inte svarade i telefonen. Det är ju tyvärr inte slutet på den här historien. Det hade ju varit att föredra ändå, tycker jag. Men ja, det hade kanske inte varit mycket till historia.
Nej.
För när mamma Li och pappa Tan kommer hem från jobbet vid 10:00 på förmiddagen så möts de av en fruktansvärd syn. I badrummet hittar de sina 4 barns kroppar staplade på varandra. Samtliga hade blivit knivhuggna minst 20 gånger över hela kroppen och de är döda. Polisen kommer till platsen och de drar några slutsatser från brottsplatsundersökningen som de gör. Det fanns dels inga tecken på att någon hade brutit sig in, så den som gjort det här måste ha blivit insläppt av barnen, för föräldrarna hade låst dörren innan de gick.
Mm.
Ingenting var stulet, så man uteslöt då någon typ av inbrott som har gått fel och sådär. Mordvapnen misstänktes vara både en dolk och en köttyxa. För det var liksom olika typer av sår som visade på 2 olika typer av mordvapen. Men man hittade inget sånt på platsen. Ingen granne hade hört några skrik, vilket fick polisen att misstänka att det varit 2 gärningsmän då. En som liksom hade hållit i barnen eller sådär, medan den andra hade... Ja, de utgår ifrån att det är 2 gärningsmän som gör det här, för att det är väldigt svårt att tänka dem, och med all rätta såklart, att mörda 4 personer då utan att de skriker. Det här är också ett bostadshus där det bor en massa människor. Väldigt märkligt att ingen har hört någonting.
Mm-hmm.
Man hittar spår av blod i diskon, vilket fick polisen att tro att gärningsmannen eller männen städat upp efter sig, och att det då inneburit att den här massaken som det ändå var planerad. Tidpunkten för de här morden fastslog rättsläkaren till mellan 06.35 och 07.10 på morgonen. Föräldrarna gick ju, det är alltså precis efter föräldrarna gick till jobbet.
Så de har haft uppsikt då?
Ja, precis. Det är ju polisens teori då. Att det här tyder på att gärningsmännen, som de tror, känt till familjens rutiner också.
Ja. Men okej, okay. Hur kan man veta så säkert att det är precis det här spannet på döds...
Jo, alltså kropparna hittades ju ganska kort efter de hade blivit mördade, och vid den tidpunkten då så kan man ju genom att mäta kroppstemperatur och annat se hur nära i tid det var. Även på den här tiden, så det låter nog ganska rimligt att det var den här tiden. Och man börjar ju leta då i familjens närhet efter en misstänkt, som vanligt vid sådana här fall. Också som vanligt så dyker det upp en massa vittnen som sett det ena och det andra. Det här blir ju såklart väldigt omskrivet. Det dyker upp en massa vittnen då, och det är alltid svårt att liksom... vidimera sådana här vittnen. Det är krångligt, man vet inte vilka man ska tro på. Inte för att de ljuger då, vilket många också gör, men också för att de tar fel på dag, de tar fel på tid och sånt där.
Mm-hmm.
Så här, vittnen har fel. Det kan man liksom bara utgå ifrån.
Vad ska man då ha dem till?
Nej, men grejen är så här. Ja, alltså, för att på liksom 100 fall där, eller 99 fall där vittnen har fel, har ändå kanske rätt.
Just det.
Och det kan vara dåliga odds.
Ja, men det kanske är lite bättre odds än så. Men generellt, när man läser om vittnen...
Jag får komma ihåg... Du kommer ju knappt ihåg vad det är för dag.
Nej, det är sant.
Om jag skulle säga till dig så här, såg du mannen ute i receptionen? Du har säkert sett en man där innan vi gick in i studion.
Anders Bagge.
Ja, men då har du ju planterat.
Okej, men om det är någon som du inte vet
vem
det är.
Tusse.
Så kan du inte säga. Om du är polis får du inte säga, såg du mannen?
Nej, men om man säger så här, såg du någon i receptionen när du gick in?
Nej, du kan säga så här, såg du någon som stod med ett par maracas i receptionen?
Ja, jag förstår, men inga kändisar nu. Det var ingen kändis som gick det här mordet, tror jag. Nej, men bara tänk så här, för bara några minuter sedan så gick du igenom receptionen. Såg du några människor?
Jag såg Sardon Feiner med fingrarna i
Jokrons. Okej, men några okända människor. Min poäng i alla fall, du kommer inte ihåg det. Och om du skulle komma ihåg det, så skulle det lika gärna kunna vara ett felaktigt minne.
Ja, jag förstår. Och jag hoppas de inte kallar in mig.
Du är ganska säker på att det är ett felaktigt minne att Sardon Feiner står
där. Men var det hela Sverige kändiselit stod ut i receptionen när du kom in? Det låter ju också konstigt.
Jag svär domaren, Hjortronsylten måste ha hamnat på mordoffret av en helt annan anledning.
Ja.
Säg det i finkan, Sardon.
det som de, några vittnena säger då, att den här pappan i familjen hade setts bråka med en man. En taxichaufför sa att han plockat upp en haltande man samma morgon som haft blodfläckar på sina kläder och en kniv i handen. Det fanns också en gammal kvinna i det här huset, rätt intressant, som kallades för farmor Yam Yin Tin. Det var liksom en sån här farmor, hon brukade alltid sitta i en stol i trapphuset.
Läskigt.
Lite.
Ja. Men, det är väl den sista platsen man vill
jag
sitta
vet,
på.
Men det här
har hon inget eget fönster?
Jo, i Sverige kanske det låter konstigt, men vadå, hon sitter där i trapphuset och tittar på liksom när barnen leker. Det var det hon gjorde.
I Singapore är det här vanligt. Ja. Varje trapphus har en äldre tant.
Ja, men typ. Ja, men om det finns en äldre tant. I Sverige sitter hon väl då innanför dem, vågar inte visa sig i trapphuset. Hemskt.
Men på Vasans äldreboende kanske instängt.
Ja, exakt. Ja. Här får hon, sitter hon ute för att det är väl roligare att sitta ute i trappan där det händer lite grejer.
Verkligen. Och hon satt vad händer om hon behöver gå på toa eller är hungrig?
Ja, det var ju det som hände då. För att hon satt där varje dag. Men just den här dagen, just den här tiden, hade hon varit inne och tvättat håret precis när morden skedde.
Oj, oj. Vad oturligt.
Ja, jag såg också en bild på henne och det är liksom... Ja, det,
sitter hon kvar i stolen?
Nej, men jag tänkte, jag förstår att hon behöver tvätta håret utan att vara så.
Ja. Okay.
Men det var ju väldigt liksom, alltså, vilken slump då att hon var inne och tvättade håret. Inget av det här leder till någonting. Det är de här vittnena. Ingenting händer. 2 veckor senare kommer det ett brev. Det var ett kinesiskt nyårsvykort med lekande barn på framsidan, adresserat till makarna Tan och Li, föräldrarna. Och i brevet så användes deras smeknamn Achai och Aeng, som liksom bara deras närmsta familj kallade dem. Det var skrivet på kinesiska och det stod: nu kan ni inte få fler avkommor, ha ha ha. Stod det i brevet.
Vilket jävla psycho.
Och vad menas med det här då? Nu kan ni inte få fler avkommor, ha ha ha. Undrar man ju då.
Mm.
Det undrar ju polisen också, att så här, vad menas med det här? Varför skulle de inte kunna få det? De var inte så gamla liksom. Mm. Jo, för mamman Li hade några år tidigare genomgått en sterilisering för att inte kunna få fler barn.
Nej, för hon hade 4 stycken.
Ja, exakt. Hon ville inte ha fler.
Och, fan vad hemskt.
Och det här var en hemlighet som bara den närmsta familjen kände till om hennes sterilisering. Det var väl kanske inte riktigt kosher att göra det på den här tiden, men hon hade gjort det då. Och det kände då eventuellt den här brevskrivaren till. För varför skrev han annars att nu kan inte få fler avkommor? Ja. Och längst ner på kortet stod det: hälsningar, mördaren.
Tydligt ju.
Ja, det är tydligt, ja. Det är inte ofta mördaren liksom hör av sig och säger det är jag som är mördare. Men han undertecknade det då.
Med vänliga hälsningar, nej.
Nej, det stod bara mördaren längst ner.
Allt gott kanske. Alltså, känns sig att det är otroligt gott. Provocerande när jag skriver allt gott, att det är passivt aggressivt. Men jag menar det alltid. Allt gott.
Allt gott. Klar. Mördaren.
Ja, just det.
Bara mördaren.
Ja, och kriminaltekniken var ju inte så utvecklad på den här tiden. Man kunde inte hitta några spår på det här brevet. Men det kom inga fler brev och fallet är fortfarande olöst.
Oj, ja, jag trodde det skulle finnas en... Att de
ihop det. Vi fick bara ha...
Ja, men det hade jag nog också trott vid den här tidpunkten då. För att det är liksom, hur kan man begå ett sånt här mord och bara då komma undan med det? Det låter ju väldigt svårt.
Mm.
Så vi kan bara spekulera i, vem gjorde det här då?
Det måste ju vara... Eller du kanske har massa alternativ. Du har ju några teorier.
Ja, absolut.
Jaha.
Jag tänkte inte lämna er där.
Nej, jag gissar på min gärningsmannaprofilering säger en barnlös släkting. Kanske en avlägsen bror eller syster.
En hur kan de vara avlägsna?
Det är ja, men, en bror distanserad. Eller alltså en bor i en annan stad. Ja. Bitter.
Lite kanske...
Sneglat varje jul, ilsket på de
platserna. Tjunnad ur familjen.
Ja,
liksom.
Något sånt där. Skam också för att de inte har några barn.
Kanske
mamma och pappa tycker att det är...
Ja, för där i Shanghai fick man tydligen skaffa hur många barn man ville, men det fick man ju inte i Kina såklart under den här perioden.
Singapore,
förlåt.
Orienten är väldigt
lätt att
blanda ihop.
I guess they all look alike to you. Men det har ju så klart funnits flera teorier genom åren, men Saeed, du hade en teori där.
En bra en, tycker jag.
Jag kan kommentera din teori sen. Jag tycker
tack.
Att den, jag tycker att den är, ja men den började bra.
Tack.
Ja men vi kan prata om den sen.
Men det var okej. Och det är i Singapore, men mördaren skriver på kinesiska.
Mm.
Vilket är ett ganska svårt språk att skriva på.
Så här, brevskrivaren skrev på kinesiska.
Okej. Men till en familj som pratade de ens kinesiska?
Nej.
Då är det ju jättemärkligt.
Vad pratar man i Singapore?
Singaporeanska. Det har givetvis funnits...
Hittar du på det språket?
Ja, jag vet inte vad man pratar. Fan
typ
pratar
malaysiska
man
kanske.
Ja,
det tillhör ju malaysiska, eller det är fri. Det ligger
jag tror att man pratar malaysiska kanske.
Okej.
Okay. Ja, det låter rimligt.
Vi behöver ingen chatt-GPT.
I alla fall, skitsamma.
Okay.
Några teorier då som polisen var intresserade av, då var att mamman skulle haft en affär och att den här mannen då skulle ha dödat barnen när hon inte velat lämna sin man för honom. var en teori man jobbar efter då.
Mm.
Ja, men det var någon som kom upp och sa att hon hade en affär och sådär. Det var också en släkting då till mamman som, det här var också någonting som polisen utredde ganska noggrant då. En släkting till mamman hade bett henne köpa en lott till honom. Att spela på det här lottonumret åt mig. Det här hade hänt då. En lott då som sedermera vann $45,000 på den här tiden. Vilket är ju, ja, jag vet inte vad det är i dagens värld, men det är minst det dubbla i alla fall.
Mm.
Men enligt den här mamman Li då, så hade hon aldrig köpt lotten. Men den här släktingen skulle inte ha trott henne då, att hon hade då tagit lottonumret, tagit lotten, behållit pengarna själva, och att han då skulle då ha mördat hennes barn som hämnd.
Mm.
En annan teori var att föräldrarna var involverade i droghandel då. Det fanns något gäng som huserade i de där kvarteren och sådär. Men jag vet inte, liksom, jag blir inte varm av något av det här. Den här mamman Li reverserade så småningom sin sterilisering och fick en pojke. Och så vitt jag kan se så lever hon fortfarande, medan hennes man dog för några år sedan. Och jag blir inte heller så varm av det här brevet.
Mm-hmm.
Som polisen då blev. Jag tror att det kan komma från lite vem som helst som ogillade familjen av någon anledning och fått reda på det här med steriliseringen.
Mm.
Jag skulle inte, det är också, så fort det blir ett massmedialt uppmärksammat mord så liksom kommer dårarna ut.
Alltid,
liksom. Alltid, och de försöker pressa anhöriga på pengar. Det är liksom, så där är det. Och jag skulle ta det här med en stor nypa salt, det här brevet.
Mm.
Men framförallt så är det här ett väldigt ovanligt typ av mord. Jag har ju läst om en hel del liknande. Det finns flera liknande, men de är väldigt ovanliga. Men om min profil skulle se ut något sånt här, så kan vi väl prata igenom våra respektive profiler med Sara.
Mm.
Jag tror, till skillnad från polisen, inte att det var två gärningsmän.
Mm.
För det är väldigt sällan två gärningsmän. Om det ska vara två gärningsmän, ja, då måste man verkligen ha tecken på att det är två gärningsmän. Det trodde man i de här studentmorden i Idaho. Var ju också polisen inne på att det var två. För att hur fan mördar du fyra personer? Jo, han gjorde det, den här personen. Det går. Jag tror istället att det finns en annan förklaring till att den här mannen har kunnat genomföra de här morden på fyra personer. Jag tror att han i barnens ögon är någon typ av auktoritet. En person som de helt enkelt respekterar. Jag tror att de har släppt in honom i lägenheten av den anledningen. Jag tror att han har kunnat mörda dem på det här sättet utan att de flydde eller skrek. För att han har en auktoritet över dem.
Mm.
Och det kan ju räcka med att man är en vuxen i deras närhet.
Du menar som känner barnen då? Eller som
barnen känner till? Ja, det tror jag absolut. Jag tror att det är en yngre man som bor i närheten av familjen, arbetar åt dem eller har någon annan typ av koppling till familjen. En man som av någon anledning hyser ett stort agg mot någon eller några i familjen, oftast pappan. Jag tror att det är så i det här fallet. Lex JonBenet Ramsey, där man i brevet som gärningsmannen skrev, där kan se att han verkade hata JonBenets pappa. Jag tror att motivet är något liknande här. Och ja, då kan man ju börja spekulera. Du hade ju en teori om det, Messiah, att det kan vara någon som inte har fått sina egna barn.
Just det.
En avlägsen släkting. Det kan ju komma liksom från att han har fått sparken av pappan till exempel. Det kan också vara något helt ologiskt som bara gärningsmannen känner till. Hämnd, avundsjuka, vad som helst. För brottet är till största del, tycker jag, oorganiserat. Det är enormt riskabelt.
Mm.
Alltså att ta sig in i en lägenhet, mörda fyra personer och ut därifrån utan att bli sedd av någon är liksom, alltså han har ju en enorm tur som inte blir sedd på den här platsen. Och därför tror jag också att han har någon psykisk diagnos, någon psykisk sjukdom då. Alternativt att en sådan finns i hans släkt, så brukar det vara.
Ja, men jag tänker på han som mördade den här kvinnan och pojken i, vad var det, Linköping. Som knivhögg dem på gatan.
Ja, precis.
Som ju bara var liksom ett vanligt psykfall.
Ja, precis. Jag tror att den här personen är lite mindre av ett psykfall än vad han var. För det här, jag tror ändå att den här personen känner till familjen. Okay. Och att han är ute efter
huvud,
de här barnen.
Har skapat någon slags scenario där han tycker att det är okej att mörda.
Jag tror han har bestämt sig för att mörda barnen för att komma åt föräldrarna.
Ja.
Och något jag därför blir varm av är den här mannen i taxin. Kommer du ihåg honom?
Han som såg någon som haltade med en kniv.
Ja, precis. Det brukar alltid finnas såna här vittnesmål. Alltid. Att jag såg en blodig man och sådär. Och jag brukar alltid ta det där med en nypa salt. För det brukar sällan ha något med saken att göra. Folk har fel på dag, fel på tid. Men jag gillar just det här vittnesmålet av några anledningar. Först och främst den här detaljen om att mannen haltade.
Mm.
Därför grova våldsbrott med kniv är väldigt svåra att genomföra utan att skada sig själv. Om du hugger någon 20 gånger 4 då, som i det här fallet, så är det nästan otänkbart att du inte hugger även dig själv. Alltså det är nästan omöjligt.
Dumt att använda kniv då.
Ja, precis. Och så det är därför jag menar att det är lite oorganiserat. Att om du ska använda, det är ju liksom ett svårt sätt att döda någon på, men det är också ett raseri som gärningsmannen uppvisar. Man hugger ofta sig själv i benet då.
Mm.
Vilket skulle leda till att man haltar.
Fan, kan jag tänka dig att mörda någon? Alltså pistol kan man ändå, det finns en distansering till offer på något sätt ändå.
Fyra barn då, 5-10 år gamla med kniv. Ja, men precis. Det här är ju en väldigt speciell typ av person som gör något sånt här. Mm. Och när den här taxichauffören ger en beskrivning av mannen så tar polisen den till Tan, pappan i familjen, och frågar, är det någon du vet som matchar den här beskrivningen? Utseendemässigt och sådär. Och då kommer Tan att tänka på en granne till familjen, och sånt här blir jag varm av, va? En ung man som brukade besöka familjen för att låna deras telefon för att ringa sin familj hemma i Malaysia. Alltså en person då från Malaysia, han bor i Singapore av någon anledning, det verkar lite oklart vad han gjorde där. Men varje dag kom han hem till den här familjen för att låna deras telefon. Och i familjen så var han känd som farbror. Farbror, ja, någonting, jag hittade ingen namn på honom. Och den här taxichauffören då får genomföra en vittneskonfrontation. Och han pekar då ut den här grannen som mannen han haft i sin taxi, den här grannen.
Ja, så han pekar ut rätt man till och med.
Ja, så att det är så här, den här mannen var i min taxi, säger han ju. Men polisen hittade aldrig något mer bevis för att gripa honom. Tydligen så är den här utredningen fortfarande öppen. Vilket får mig att hoppas att det kanske finns någon teknisk bevis sparad. Mm. Och att man i så fall skulle kunna köra DNA-tester då. Och jag vet vem den första personen är som jag skulle jämföra ett sådant potentiellt DNA med. Mannen i taxi. Farbror.
Ja.
Jag tror att det är den här personen, så fort när det dyker upp sådana här fall är alltid begångna, och det är därför jag tvekade lite på din teori om en person i, inte bara i emotionell närhet utan även i fysisk närhet. Så jag tror inte att det är en avlägsen släkting i något annat land, utan jag tror att det här är en person som bor nära, som personer är vana vid att se i det här huset.
Men varför skulle den kunna ha uppbringat en raseri då?
Alltså det här är ju liksom en sjuk människa, en svårt sjuk människa, psykiskt sjuk.
Han kanske bara inte fick låna telefonen ändå.
Och att hitta, ja men det finns ju det här som GV säger, att motiv är ett smörjmedel för överklassen. Och så här, jag håller inte ofta med. Ja, jag håller ofta inte med om det där med att motiv är liksom, jag tror att det kan alltid finnas ett motiv. Sen är de svårförstådda motiv, och jag tror att av någon anledning så hyser han ett stort agg mot pappan eller familjen. Han hatar dem helt enkelt, och han vill komma åt dem. Han vågar inte, han är ung, han är kanske svag, han vågar inte ge sig på pappan. Därför ger han sig på barnen istället. Jag tror att det är en liknande typ av gärningsman som i JonBenet Ramsey-fallet. Och jag tror att det här är, den här personen då som familjen kallade för farbror, är en mycket, mycket bra misstänkt. Men ja, det var ju snart 50 år sedan.
Ja, så att han verkar ha kommit undan.
Han verkar ha kommit undan, ja, om det var han eller om det var någon annan.
Ja. Obehagligt, men alltid när det är så olösta mord så är det ju så. Då vann han ju mörda. Ja, även om han uppenbarligen hade andra problem. Men jag menar,
ja, absolut. Ja,
mot och rättsstaten och mot samhället.
Ja, precis.
Ja, det är mörkt. Det är mörkt. Ja. Vi hörs imorgon. Då är det fredag. Fler glasstips, fräcka fredag och annat kul. Ta hand om mig själv och varandra så länge. Det var spännande idag att bege sig till Asien, men ett obehagligt fall.
Ja. Ja, jag sitter fortfarande och tänker på det. Den här,
vilket språk de pratar i Singapore?
Nej, det är inte. Nej, men det måste ju vara malaysiska.
Malaysiska,
han mannen var ju från Malaysia. Han ringde hem till Malaysia.
Också engelska.
Men det är också någonting att han är själv där i Singapore. Han är själv, han är ensam där. Det är också någonting.
Det kan väl folk vara. Så svenska åker till Norge och jobbar hela tiden.
Ja, men jag får, det triggar min gärningsman. Den är liksom, han stämmer in så bra på just det här att man är själv någonstans också.
Vi hörs imorgon, då är det fredag.
Ja.
Podplay, en del av